När det gäller huset på Norrlandsgatan så har de första tekniska undersökningarna visat att huset inte behöver rivas i sin helhet utan kan repareras.
Restaurangen har med nyårsaftonens explosion kostat bolaget Skandia omkring 20 miljoner kronor. Och bolaget vill inte riskera fler skador.
Historien om Fontainebleau kommer att pryda kvällstidningarna under flera år efter själva explosionen.
Det är ju dålig PR med processer av det här slaget.
Och i ett snårigt tvistemål försöker Leif Silbersky peka ut alternativa gärningsmän.
Självklart har jag inte köpt något vitt. Det är ju absurt, det är fullkomligt absurt att påstå detta.
Medan Skandia gör sitt bästa för att utmåla de två ägarna som försäkringsbedragare med en lång rad av försäkringsärenden bakom sig.
Tidigare har Fontainebleau råkat ut för rån, inbrott och anlagd brand.
Sammanlagt 76 stycken.
76? Nej, finns inte en chans. Det tror jag inte en sekund på, det kan inte vara möjligt.
Samtidigt börjar delar av den sekretessbelagda polisutredningen läcka till Skandia.
Det har jag inte någon kännedom om. Faktiskt, det måste ha hänt efter att jag rycker från åklagarmyndigheten.
Vem har rätt?
Ägarna.
Jag upplever ju att Ekstrand och sedermera även Skandia, de tog till precis vad som helst för att försöka åstadkomma en negativ bild när det gällde oss.
Eller Skandia.
Skandia la ner väldigt mycket arbete och försökte då få dem fällda i en civilprocess.
Det här är Spår med Anton Berg
och Martin Jonsson.
Säsong 5.
Sprängningen av Fontainebleau.
Historien om ett olöst brott.
Och lyssnar du via Acast har du tillgång till extra material som filmer, bilder och länkar som berikar den här upplevelsen. Välkommen till den här säsongen av Spår.
Kunde ju aldrig tro att det skulle gå som det gick med Skandia. Och vi kunde ju aldrig ana att det skulle förstöra all annan verksamhet för oss. Som det ju gjorde, beroende på Skandias agerande.
Man skulle kunna tro att historien skulle sluta här. Att den långsamt skulle glömmas bort och förvandlas till något annat. En gammal gåta utan svar. En gåta som pekar i två riktningar, mot en enskild gärningsman eller en större komplott orkestrerad av de två ägarna. Men så blir det inte.
Utan vi trodde ju ändå att det var dags att börja diskutera försäkringen.
De två ägarna, Ingmar Arbro och Konrad Öberg, de vill ha ersättning för restaurangen. Och i början av 1984 kan man läsa i Expressen att Skandia vägrar. De har tagit sin hand ifrån restaurangen direkt efter explosionen.
Försäkringsbolaget Skandia, som har restaurang Fontainebleau försäkrad, har idag meddelat att man vill säga upp försäkringen.
Efter att ha suttit frihetsberövad i 57 dagar är Ingmar Arbro och Konrad Öberg släppta på fri fot. Men de är fortfarande under utredning.
Vi var inte avförda från utredningen. Så tror jag man uttryckte det.
Hur resonerar
du? Vi hade reseförbud till exempel.
Aha.
Fråntagen pass. Och jag menar, vad som hände var ju att Skandia då förklarade att de tänkte inte betala.
Och istället för en ersättning för restaurangen väntar en flera år lång kamp med en av Sveriges största försäkringsjättar mot två frisläppta ägare företrädda av en brottsmålsadvokat.
Och det var ju inget lätt beslut att stämma en försäkringsjätte. Men Leif Silbersky, han sa att det här är inga problem. Vi stämmer dem så betalar de. De vill inte ha något bråk om det här, utan vi måste bara markera. Det är mer en formalitet. Men det var ju allt annat än en riktig bedömning, för de satte ju sig på tvären så mycket de kunde. Och det kom fram påståenden om både det ena och det andra som var fullständigt förryckta. Det fanns de som kallade dem för skamliga. Och det fanns visst fog för det, kan jag meddela.
Personer som Spår pratat med insyn i Skandias sida av civilprocessen, men som inte vill ställa upp på intervju, menar att anledningen till att Skandia inte ville betala pengar var att de ansåg att ägarna på ett eller annat sätt visste om att restaurangen skulle sprängas. Vilket tyder på att de på ett eller annat sätt var inblandade. Och under de kommande två åren ägnar Skandia betydande resurser för att försöka förstå vilka de två ägarna var och hur de har bedrivit sin verksamhet för att hitta belägg för att ägarna skulle kunna vara inblandade. Det här är en bild som också bekräftas av polisen, Harras Kopsch.
Skandia la ju ner väldigt mycket arbete och försökte då få dem fällda i en civil process. Skadestånd, att slippa betala ut det enorma skadeståndet.
Sedan fortsätter det väl då med ständiga förvecklingar. En åklagare som jag för mig då fick jobb på försäkringsbolaget Skandia som eventuellt skulle betala ut skadestånd till nattklubbsägarna.
Peter Kadhammar, då journalist vid Expressen, numera vid Aftonbladet, menar att den kommande rättegången blir en ovanligt snårig process. Redan från början har de två parterna grävt sig djupt ner i skyttegravarna. Det hela börjar med Lennart Ekstrand, mannen som kommer att anhålla de två ägarna.
Jag minns ju att jag tyckte det var väl anmärkningsvärt och upprörande, men framförallt förvånande att det kunde vara möjligt för en åklagare att, från, så vitt jag minns nu, från i stort sett en dag till en annan byta roll på det viset.
Lennart Ekstrand, som varit i fokus under den intensiva mediebevakningen strax efter explosionen.
Att det här skulle vara en komplott anser vi helt uteslutet. Föremålen är inte av den karaktären att en utomstående skulle placera ut det på det här sättet.
Han har alltså börjat jobba på Skandia, mitt under den pågående förundersökningen mot de två ägarna. Skandia som i sin tur vägrar att betala pengar till Ingmar Arbro och Konrad Öberg.
Att gå från att driva den här utredningen till att gå till försäkringsbolaget som har stora summor stå på spel för det här försäkringsbolaget i det här fallet. Man kunde inte få något annat intryck än att försäkringsbolaget värvade honom just för att ta hand om det här fallet åt dem. För det gällde ju många miljoner kronor.
Och Ingmar Arbro, han såg det som att det som kom hända under tvistemålet var en personlig vendetta mellan Lennart Ekstrand och de två ägarna.
Jag upplevde ju att Ekstrand och sedermera även Skandia, de tog till precis vad som helst för att försöka åstadkomma en negativ bild när det gällde oss.
Från att ha synts i dagstidningar och kvällspress, hörts i radio och synts på tv, så blir det helt tyst kring Lennart Ekstrand. I artiklar i Expressen och Dagens Nyheter skriver man om Lennart Ekstrand som om någon som bytt sida. Men inte i någon av de otaliga artiklarna som kommer att publiceras under de kommande åren så pratar man med Lennart Ekstrand om vad som hänt och varför han har bytt arbetsgivare.
Nej, det enda jag tänkte i det där ledet, det var ju att jag kände mig intresserad av att byta och göra någonting annat. En ny typ av arbete. Och sen kunde ju utredningen fortsätta. Och mina kollegor där.
Men för protokollet, och vad jobbade du med på Skandia?
Jag blev utredningschef för ett brott mot Skandia. Det var inte i den här omfattningen som sysslade med det, utan det var bedrägerier.
Ekstrand blir alltså chef för den avdelning som sysslade med försäkringsbedrägerier. I gruppen finns också före detta poliser. Men Lennart Ekstrand menar att han inte alls var inblandad i tvisten mellan Skandia och de två ägarna.
Men hur inblandad var du i själva Skandia-processen sen då?
Jag var inte alls inblandad i den. Utan det sköttes ju av advokaten Södermark med biträde av en utredare.
Vad har du för uppfattning om den utredningen då?
Det byggde, så vet jag vet, till en början helt på polisutredningen.
Ja, försäkringsbolaget utgick alltså från den polisutredning som Lennart Ekstrand själv alltså ledde initialt. Och som pekade i en tydlig riktning, mot ägarna. Lennart Ekstrand menar att han inte följde polisutredningen efter att han slutade som åklagare. Och att det var ett medvetet drag från Skandia.
Ja, jag tror nog att det var medvetet från Skandias sida. Och att vi var överens om det. Att jag inte skulle ha någonting att göra med Fontainebleau. Och vilka åtgärder som gjordes, det vet inte jag.
Ni måste ju ha pratat om det på jobbet på Skandia. Ja. Det var ju en stor tvist för Skandia, eller hur?
Ja, det var det ju. Men jag har inga minnen av diskussioner om det.
Men du pratade ändå mer om på fikaraster och sådär?
Det förekom, ja.
Vad vill de fråga dig om då? För jag antar att de frågade dig saker.
Det var vad som fanns i utredningen. Om det fanns några uppgifter som de hade nytta av.
Och då var det inga konstigheter att prata över en kopp kaffe?
Nej, det var det ju inte.
Vad kunde du bistå med, minns du?
Nej, det kommer jag inte ihåg.
Med insyn i Skandia då, hur stort var det här för dem på den tiden?
Det var ju stort av olika skäl. Och ekonomiskt framför allt. Men prestige och policymässigt var det med stort också.
Hur menar du då?
Att man utredde att det här var en händelse som man inte var, vad ska jag säga, det är ju dålig PR med processer av det här slaget.
För de två sidorna gällde under rättegången att positionera sig. Följer man rättegången i media påminner det mer om en brottsmålsprocess än en civilprocess. Skandia erbjuder de två ägarna en förlikning på 6 miljoner kronor i början av 1985. Men de två ägarna vill inte ge sig. De vill fortsätta med civilprocessen. För Ingmar Arbro handlar det om att bli rentvådd, inte att få pengar.
Ja, det var ju en förutsättning för att man fortsättningsvis skulle kunna ha någon eventuell plats i affärslivet. Att man inte såg som någon bedragare, massa människor har blivit lurade på pengar.
Samtidigt har de nu fått skulder till fordringsägare då deras övriga verksamhet helt avstannat.
Men det intressanta var ju att alla dessa fordringsägare, de trodde på oss och väntade. Vilken som helst av dem kunde försatt vårt bolag i konkurs när som helst under den här perioden.
I artiklar från Expressen och Dagens Nyheter kan man läsa att Leif Silbersky stämt Skandia på 14 miljoner. Men Skandia tänker inte betala förrän Ingmar Arbro och Konrad Öberg lyckats bevisa sin oskuld.
De ansåg att vi trots frisläppandet och friandet och alltihopa så ansåg ju Skandia att de uttryckte det så att vi måste bevisa vår oskuld. En så kallad omvänd bevisbörda. En åklagare har ju att bevisa skuld bortom allt rimligt tvivel. Men Skandia ansåg att i det här fallet var det vi som skulle bevisa att vi var oskyldiga, annars blev det ingen ersättning.
I tingsrättens dom i skiljemålet så kan man läsa att Skandia menar att de två ägarna inte agerat helt naturligt vid själva explosionen. Att de inte var skärrade nog efter att hela deras verksamhet sprängts i luften. Vilket, enligt Skandia, skulle peka på att de i förväg vetat vad som skulle hända. Ett vittnesmål kommer att bli extra viktigt under tingsrättsförhandlingarna.
Hallå Per!
Hallå, hallå!
Och det kommer från en advokat, Per Stadig.
Nej, men jag vittnade ju i det där målet. Jag tror jag vittnade på begäran av försäkringsbolaget. Det var väl Skandia som levde där.
Per Stadig hade kontor i centrala Stockholm.
Hörde du explosionen?
Ett kontor som han övernattade på.
Nej, jag hörde ingenting av det. Jag låg och sov. Vi hade ett rum inne på kontoret där rätt långt in. Så det skulle mycket till det man hörde något där.
Samma morgon som explosionen skakade centrala Stockholm ska Per Stadig med ett morgontåg till fjällen. Han har bråttom. När han kliver ut från kontoret får han se en person som han känner igen.
Nej, men det var ju så här att jag hade... De hade kontoret snett över vårt kontor. De hade ingång så där från Torstensonsgatan och vi hade ingång från Riddargatan. Och jag kände ju en av de där två herrarna. Vad hette de? Arbjörn kände jag. För vi hade gjort repövning tidigare samtidigt. Så jag visste ju och hade snackat med honom lite grann utanför där.
Ingemar Arbro, som han känner igen, står och pratar med en för Per Stadig okänd person.
Och då när jag kom ut på morgonen där, så jag morsade på dem. Den andra kände jag ju inte. Hon tror jag aldrig hade pratat med. Och så åkte jag vidare. Så var det ett helvete att ta sig till centralen. För det var ju liksom avspärrat halva stan.
Under tingsrättsförhandlingarna menade Per Stadig att den okända personen sprungit iväg efter att Per Stadig sett att han stod där. Det här vittnesmålet var viktigt för Skandia då det ansågs vara ett just mystiskt beteende. Varför skulle annars personen springa iväg när Per Stadig hälsade? Kan det ha varit ett tecken på att de på något sätt varit inblandade i explosionen? Det kan låta som en detalj, men det är utmärkande för det kommande målet där båda sidor målar fram varandra i sämsta tänkbara läge för att bevisa sin tes.
Vi ser advokaten Stadig också, Konrad Öberg och jag.
Arbro menar att mannen som Per Stadig ser och inte känner igen är Konrad Öberg. Att de tagit Konrad Öbergs bil och åkt in till kontoret på morgonen efter att restaurangen sprängts i luften för att försöka få ett grepp om vad som hänt och varför.
Advokaten Stadig plockades fram av Skandia och han menade att han hade sett mig på morgonen tillsammans med en annan man som inte var Konrad Öberg.
För det vittnesmålet då, den som mannen som inte ska vara Konrad Öberg, han pratar med dig och sen springer han iväg då?
Huvudinnehållet var ju att han såg mig med en annan man än Konrad Öberg. Men det där ledde till stora problem för oss, för att advokaten Stadig togs ju på stort allvar av rätten i kraft av att han var advokat. Han ansågs mer trovärdig än de flesta människor är då. De ville väl få det till någon konstighet att jag hade träffat någon som jag inte ville uppge vem det var. Jag kunde ju inte uppge någon som inte fanns. Mm. Det fanns ju ingen annan än Konrad Öberg.
Det här vittnesmålet, det kommer få sådana proportioner att i hovrätten så beslutar man sig till slut för att återskapa hela händelseförloppet på plats utanför de två ägarnas kontor för att se vem som mindes rätt. Ingmar Arbro eller advokat Stadi. Och till slut fastslås det att den person som advokat Stadig ser faktiskt är Konrad Öberg. Och därmed avfärdar man Skandias påstående om att Ingmar Arbro betedde sig mystiskt morgonen då restaurangen sprängdes i luften. Vad däremot både tingsrätt och hovrätt är eniga om är att de två ägarna har en lång historia av försäkringsärenden.
Bland annat upptäcker man att Konrad Öberg...
Tyvärr har vi inte några uppslag i den riktningen som kan vara några tips.
Är, enligt läkarutlåtande, 50% invalid efter en hjärnskada.
Nu är det ju inte första gången som den här restaurangen har varit utsatt för sabotage.
Nej, det var ju i augusti som en betydande anlagd brand inträffade där.
En hjärnskada som Konrad Öberg fick ersättning från en livförsäkring på. Konrad Öberg bedöms få en nedsättning på sin arbetskapacitet med 50%. Sen, med 50% arbetskapacitet alltså, bygger han upp verksamheten med Ingmar Arbro, vilket när den är som störst består av nattklubbar i Göteborg, Borgholm, Uppsala och Stockholm. Dessutom ett antal fastighetsaffärer och så läste Konrad Öberg in en juridisk examen. Skandia menar att det här inte är möjligt om man faktiskt är så skadad som Konrad Öberg anmält till sitt försäkringsbolag. Skandia menar att om försäkringsbolaget då fått veta om till exempel juridikstudierna så hade Konrad Öberg bara ansetts vara 3-4% invalid. Skandia menar, med andra ord, att Konrad Öberg försökt lura till sig försäkringspengar. Ingmar Arbro berättar.
Det var mycket allvarligt. Jag tror han låg i koma i flera veckor. Och så småningom fick de bukt med det, men han var konvalescent länge, flera månader. Och han blev aldrig helt återställd. Jag tror han förlorade hörseln på ena örat. Och han fick lite bekymmer med ut med talet. Han kunde sluddra på vissa ord. Men han repade ju sig förhållandevis bra efter det. Men han hade ju bestående men av den här olyckshändelsen. Och för det fick han en, jag kommer inte ihåg hur stor, men säkert en mindre, någon sån här form av, vad heter det, livränta. Eller, jag kommer inte ihåg vad det heter, men han fick ersättning för bestående skador. Märkvärdigare än så var inte det. Men jag visste att Skandia gjorde ett stort nummer av det. Och menade att det var någon form av försäkringsbedrägeri, vilket det naturligtvis inte alls var.
Enligt Öberg själv kan man läsa i tingsrättsdomen så gick han ner sig i en djup depression efter hjärnskadan och att han velat läsa juridik för att utmana sig själv, trots att läkare avrått honom.
Skandia menar i tingsrättsdomen att de två ägarna och deras familjer sammanlagt var inblandade i över 70 försäkringsärenden.
Totalt 76 anmälningar under de här 14 åren.
Det tror jag inte en sekund på. Det kan inte vara möjligt. 76, nej. Finns inte en chans.
Vi läser upp de försäkringsärenden Spår har hittat för Ingmar Arbro.
Det är en brand i sommarstuga Gillberga, Högsby 75. Det är Arbros fritidshus norr om Oskarshamn brinner 76.
Nej, stopp nu. Gillberga, Högsby och norr om Oskarshamn, det är ju samma hus.
Ja, bra.
Och det var inte i vår ägo när det brann.
1977, brand i sommarstuga Oseboll, Torsby.
Det stämmer.
77, stöld av spritdrycker i Fontainebleau. Söker ersättning 1978 på felaktiga uppgifter.
Nej, det var riktiga uppgifter, men det är riktigt, det var en stöld.
November 77, inbrott och skadegörelse i Öbergs bostad Ekhagen.
December 77, inbrott i de två ägarnas kontor på Torstenssonsgatan i Stockholm.
Ja, det förekom ett inbrott där, det stämmer.
78, den 2 mars, inbrott i omklädningsrummet på Fontainebleau.
Ja, det kommer jag inte ihåg heller. Vad skulle ha stulits där?
2 april 78, rån mot klubb Akadem. 40 000 kronor försvinner. Källarmästaren Sören Widerholm överförs på väg in i sin bostad. Det ska klaras upp av polis.
Maj 78, kassaskåp med totalvikt på 400 kilo stjäls från Fontainebleau.
September 78, inbrott Fontainebleau. Oktober 78, inbrott restaurang Alexander Lukas.
I Göteborg.
Ja.
Det stämmer.
Vattenskada, sista december 78. Man anger att verksamheten tagit paus längre än vad som verkligen skett.
1979, bostadsfastighet som ni äger i Värmland brinner, bostaden såld, men ni står kvar som förmånstagare på försäkringen.
Det låter helt orimligt.
Ja, det kan man ju tycka.
Ja, det tror jag inte på.
1980, källarmästare Sören Widholm kidnappas och fängslas med handfängsel.
Kontanter stjäls till slut från ett kassaskåp värde 89 000 kronor.
Ja,
ni fick ut 63 000 på försäkringen.
81, knivrån. 150 000 i kontanter stjäls.
Ni får ut 90 000 på försäkringen. Augusti 82, mordbrand. Ja, just det, och sen har vi sprängningen.
Totalt har vi i vår granskning hittat ett 30-tal av de 76 fall som Skandia hävdade.
Ja, det är ju mycket, men det är ju uppenbarligen så att restaurangbranschen är drabbad. Spritstölder och liknande förekommer. Och det var ju flera olika restauranger och sådant. Och sen var det ju mycket småsaker på hemförsäkring uppenbarligen med kameror och annat som kanske inte har så stor betydelse i sammanhanget.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Att gräva i ett gammalt olöst fall innebär onekligen att man rör upp känslor, men även fakta. Ett fall som Fontainebleau har i vissa kretsar nästan blivit mytologiskt. Konsekvensen av det är rykten. Rykten som handlar om att affärsverksamheten inte alls gått så bra som ägarna försökt påvisa. Ni minns Jan Rändle.
Det var ju en otroligt stor händelse i Stockholm och en stor händelse för mig. Det drabbar ju min familj otroligt mycket, särskilt mina barn.
Han menar ju att det inte alls gått så bra för de två ägarna.
Men den som tjänade mest på det här, eller hade tjänat, var ju naturligtvis ägarna, för det gick inte bra.
Hur vet du det? För att det där bråkar man ju om. Ägarna säger att det gick ju jättebra, polisen menar nej, det gick inte så bra.
Nej, det gick inte bra. Du vet, när man är i en bransch som kollega så ser du om det går bra. Du hör som kollega om det går bra. Gästerna säger om det går bra eller ej. Det blir ju svalliga. Det är väl, jag kan inte säga, jag har ingen bokföring, jag har ingenting. Men de borde ju kunna bevisa till dem i sin bokföring om det gick bra.
I den genomgång av bokföringen som Skandia presenterar i tingsrätten målas det upp en bild av företag som inte alls går bra. Det är röda siffror. Skandia hävdar att de är nära likvidation. Deras skattedeklarationer visar få, om inga, inkomster.
Nolltaxerade ni?
Nej, det tror jag inte. Men vi taxerade säkert inga jättelika inkomster heller. Men inte noll, det tror jag inte. Vi utnyttjar naturligtvis de möjligheter som fanns. De legala möjligheter som fanns att göra avsättningar, avskrivningar och investera i saker som gjorde att man fick en förmånlig skattesituation.
Tvisten om deras ekonomi skulle nå sitt slut i hovrätten. Då fick Konrad Öberg och Ingmar Arbro rätt. Det gick bra för deras verksamhet.
Och Ekstrands påstående om dålig ekonomi, det finns ju inget, de var ju inte underbyggda, det var ju bara ett påstående. Vi hade ju inga skulder. Jag menar, vi hade affärsmässiga skulder som man har i en rörelse till leverantörer och så vidare. De var väldigt begränsade.
Men sen hände något oväntat. En händelse som kan komma att vända hela civilrättsprocessen till Skandias fördel. För i början av januari 1985 så läcker det plötsligt ett telefonsamtal från den förra polisutredningen till Skandias arbetsgrupp. Där det alltså sitter för detta poliser. Det är ett telefonsamtal som ska ha skett den 11 mars 1983, 10 dagar efter att de två ägarna släppts. I 2 år har ingen kunnat höra vad som sagts i telefonsamtalet, eftersom de två ägarna talar i mun på varandra.
Men enligt Rikskriminalpolisen som 2 år senare, 1985, använde dåtidens mest avancerade teknologi för att tydliggöra vad det var de två ägarna sagt medan de blev avlyssnade, menar man, mitt under det pågående tvistemålet mellan de två ägarna och Skandia, att de har sagt i telefon
att då får vi ta och spränga upp hela restaurangen igen.
Kom ihåg, det här är en förundersökning som precis som nu är belagd med sekretess. Antingen så måste en före detta kollega inom polisen velat ge telefonsamtalet till Skandia för att hjälpa dem med tvistemålet. Eller så måste någon inom Skandia vetat om att det här telefonsamtalet fanns och fått en före detta kollega att läcka inspelningen. Minns du den inspelningen?
Nej, det har jag inte någon kännedom om.
Åklagare Lennart Ekstrand.
Faktiskt, det måste ha hänt efter att jag gick från åklagarmyndigheten. Det måste ha varit under Helins tid.
Dagens Nyheter är de som då avslöjar nyheten efter att någon hos polisen också läckt informationen till dem. DN skriver att polisen själva nu ska inleda en förundersökning om deras anställda brutit mot sekretessen. Anton läser upp vad DN skrivit för den före detta åklagaren Lennart Ekstrand.
Vi har bett överåklagaren att granska om det var rätt att lämna uppgifterna till Skandia. Mitt i härvan finns åklagaren som bytte sida, Lennart Ekstrand. Han finns med på bild i denna artikel. Men du säger ingenting i artikeln, så att det står bara...
Jag har aldrig varit intervjuad.
Nej, det var en bild på dig, så man implicerar ju att du...
Ja, precis.
Att du skulle ha tagit med er uppgifter, bland annat den här avlyssningen då.
Ja, men den avlyssningen den gjordes efter att jag hade slutat på åklagarmyndigheten.
Om det polisen säger stämmer, menar Skandia, så är det här det slutgiltiga beviset för att ägarna på ett eller annat sätt var inblandade. Även fast ägarna själva inte handskats med sprängmedelsresterna så kan det bekräfta teorin från polis och åklagare att ägarna sprängt restaurangen med hjälp av någon annan.
Vi visste ju att vi var kvar i utredningen så att säga och var föremål för misstankar, och med tanke på polis och åklagares agerande så förstod man ju att telefonerna var avlyssnade, för det vet man ju att det är relativt lätt att få tillstånd till avlyssning, åtminstone var det då.
Det avlyssnade samtalet mellan de två ägarna är i själva verket flera minuter långt. Det handlar om deras verksamhet. Men vid det avgörande ögonblicket, då talar de om sprängningen. Och då talar de två ägarna i mun på varandra. Men med hjälp av, som polisen skriver, teknisk apparatur så har man kunnat separera rösterna. Och nu menar alltså polisen att det går att höra vad som sagts. Så här skriver de i en av sina egna promemorior som spår har fått ta del av.
Utan tvekan så säger de två ägarna, då måste vi dit och spränga bort hela fan igen ju.
Och vad han i själva verket sa, det var väl han lite uppgivet, så sa han nog till mig att Ja, vi får väl se hur det här utvecklar sig. Men det är väl ingen idé att tänka sig att återuppbygga den här verksamheten och fortsätta driften. För då kommer de väl att spränga alltihop igen. Eller, jag kommer inte ihåg ordalydelsen nu. Men någonting sånt var det. Men det var dålig kvalitet på den där avlyssningen tydligen. Så att det var svårt att höra exakt vad han sa. Men Skandia påstod att det var så att det var ett bevis för att vi skulle vara beredda att spränga igen om vi fick en möjlighet eller om vi blev tvingade till det.
Ingmar Arbro och Konrad Öberg tar då in en egen expert som ska analysera ljudbanden. Mannen som kom på det här.
Jag har satt en strumpa framför.
Kjell Stensson, även kallad ljudfaden.
Då ska ni få fram att den här bilden av mig plötsligt kommer att framträda med färger.
Samma man som 1962 lurade stora delar av den svenska befolkningen att trä en nylonstrumpa över den svartvita tvn för att få den att förvandlas till en färg-tv.
Det här befinner sig nu på ett mycket preliminärt stadium. Jag har talat med radioindustrin som av naturliga skäl är mycket entusiastiska för den här idén och de kommer att ställa i ordning någon slags ramverk med spännskruvar så man kan reglera det här avståndet och det kommer då att naturligtvis förekomma en mycket tilltalande formgivning eller kanske jag ska säga design för att ni ska förstå vad jag menar.
Kjell Stensson var också överintendent på Sveriges Radio. Så här berättar Ingmar Arbro.
Jag är tvungen att anlita expertis då i form av han som kallades för ljudfaden, Kjell Stensson. Han var väl en av Sveriges bästa experter på just ljudbehandling. Och han hade ju tillgång till den modernaste utrustning som fanns då på Sveriges Radio och så vidare. Och han tog åt sig uppdraget att försöka utreda vad man verkligen kunde höra och inte höra på den här bandupptagningen.
Enligt Kjell Stensson, som med hjälp av citat avancerad teknik studerat banden, slutcitat, så går det inte alls att uttyda vad som hörs. Kjell Stensson menade att det inte alls går att separera rösterna som talar i mun på varandra. Nu, 34 år senare, har spår vänt sig till polisen för att begära ut banden så att vi kan få höra vad som sagts. Men på grund av sekretessen så nekas vi. Med hänsyn till de inblandade som talar på bandet, Konrad Öberg och Ingmar Arbro.
Vi ska återkomma till den här inspelningen senare. Det här är bara ett exempel på all bevisning som visades upp i tingsrättsförhandlingarna 1986.
Vi kunde aldrig ana att det skulle bli en process i tingsrätten som tog 21 eller 22 dagar förhandlingar. Men jag tror att det hördes 50-60 vittnen. Plus all annan bevisning som presenterades.
Den 26 juni 1986 faller domen. En oenig tingsrätt ger Skandia rätt. De ska inte betala ut något skadestånd. Till skillnad från åklagaren som till slut släppte de två ägarna så gör man en slutgiltig koppling mellan mängden sprängmedel som användes för att spränga restaurangen, mängden sprängmedelsförpackningar som fanns i säcken ovanpå containern och sprängmedelsresterna som hittades av polisen på kontoret. Man skriver, citat, att det måste anses vara utrett i målet, slutcitat, att de tre leden hänger samman. Det finns ingen annan förklaring till varför ägarna skulle haft sprängmedelsrester på kontoret.
Det är ju lite extraordinärt om man säger så att det finns sprängmedelsrester i en påse utanför ert kontor.
Ja, visst är det det. Det är väldigt spektakulärt. Och jag har ju lanserat den hypotesen att skälet till detta, det måste ju finnas ett skäl till detta. Och skälet till detta är att det definitivt är fråga om en gärningsman som vill vara säker på att verksamheten på Fontainebleau för gott försvinner. Och det hade ju noterats att bränna stället på det vis som gjordes i augusti, det räcker ju inte. Då bygger man ju upp det och så blir det ännu bättre än förut och verksamheten fortsätter. Spränger man det så kan man ju teoretiskt tänka sig att man bygger upp det i alla fall. Det är ju ingen garanti för att det försvinner för all framtid. Men om man dessutom lyckas kasta misstankarna på oss, då kan man ju känna sig lite säkrare på att nu är det slut med den här verksamheten. Vilket var en alldeles riktig tanke också. Och en fruktansvärt obehaglig tanke att någon kan tänka på det viset, men en intelligent person kan ju naturligtvis tänka på orsak och verkan på det sättet. Och därför menar jag så har det planterats ut de här bevisen.
Är det inte lite långsökt att tänka att man ska sätta dit någon genom att lägga ut sprängmedelsrester i en plastpåse utanför kontoret genom att på så sätt locka in polisen på kontoret?
Det är möjligt att om de inte hade hittat det så kanske, då kanske det hade kommit tips på telefon, det vet man ju inte. Nu fungerade det ju alldeles utmärkt i det här sammanhanget som en första indikation på att här finns det saker och ting att undersöka, och det gjorde ju polisen. Och visst är det märkliga omständigheter, men om man accepterar tanken att det är en intelligent gärningsman som vill åstadkomma en total förödelse på det här viset genom att placera oss i de misstänktas krets, så kan man ju konstatera att det har fungerat alldeles utomordentligt väl. Lyckades ju perfekt med uppsåtet. Fontainebleau-verksamheten kunde ju aldrig återuppstå.
Det här resonemanget avfärdar tingsrätten när domen faller den 26 juni 1986. Man menar, kort sagt, att det inte är möjligt att någon skulle vilja sätta dit de två ägarna på det här sättet, som Ingmar Ahlbro säger. Det är för långsökt. Men Leif Silbersky och de två ägarna överklagar direkt. Och den här gången höjer man insatsen. De utlyser en belöning på 500 000 kronor för den som kan peka ut vem som sprängde Fontainebleau. Historien har utvecklat sig till ett pussel som beroende på hur man lägger det kan peka i vilken riktning som helst. För Konrad Öberg och Ingmar Ahlbro är det nu viktigt att peka ut en alternativ gärningsman. En person som agerat helt utan deras vetskap. För dem är det naturligt att den alternativa gärningsmannen är samma person som blivit dömd för att tända eld på restaurangen, trots att polisen inte kunnat bevisa den kopplingen. Inför hovrättsförhandlingen har 60 vittnen kallats, och där hittar vi ett namn som varit med förut i den här historien. Alexander Charles.
Just den här branschen, den här världen, nattklubbsvärlden, eller överhuvudtaget nöjesvärlden ska vi säga, attraherar ju labila människor som är kapabla till vad som helst.
I förra avsnittet kunde vi berätta att läkarstudenten ska ha fått sparken av källarmästaren på Fontainebleau, Sören Widholm. Efter det ska läkarstudenten tagit sin klubb vidare till Alexandra Charles och hennes klubb, Alexandra.
Han hade en verksamhet som han ville då hyra in hos oss. Det vill säga han kom och erbjöd ett koncept. Det är så det går till, eller gick till. Att man säger att jag har en jättebra idé för att profilera en kväll. Och det går ut på det här, och så får man då ett koncept och så tänker man efter och så bedömer man om det här är trovärdigt, om det skulle kunna ge någonting, tillföra någonting. Och då bedömde jag ju först det.
Enligt Alexandra Charles var det här ett samarbete som inte gick bra.
Och så provade vi det, men så var det inte, så följde det inte så väl ut. Och sen så sa jag upp det.
För de två ägarna, Konrad Öberg och Ingmar Ahlbro, så var det här viktigt. De försöker bevisa en kedja av brottslighet som slutligen leder fram till sprängningen av Fontainebleau. Det är en kedja där läkarstudenten ska ha varit inblandad och drivande. I tingsrättsdomen kan man läsa att de två ägarna kallar hans gärningar för, citat, sataniska, slutcitat. En serie motgångar ska till slut ha gjort att läkarstudenten sprängt hela restaurangen i luften. Och det som kom att hända Alexandra Charles skulle vara ett bevis på vilken sorts karaktär den här läkarstudenten hade.
Ja, man kan ju i olika situationer i livet när man har det svårt, så kan det ju vara så att det ena går emot en och sen går nästa emot dig. Och det trappas upp. Och det kan ju vara det som får dig att gå över gränsen, så att säga.
Läkarstudenten blev, enligt Alexandra Charles, hotfull efter att han har fått sluta även hos henne.
Det var ju då han, hans, vad ska vi säga, att det då kom till ytan, att han inte mådde bra, för att då reagerade han ju på ett inte naturligt sätt. Så att då blev han ju hotfull. Och sedan så kom han ju in och uppträdde väldigt besvärande, och han barrikaderade sig ju bakom entrékassan, och han vägrar alltså att gå därifrån eller att gå ut och avlägsna sig, trots att vi bad honom eller sa till honom. Men man får ju förstås inte enligt lag bära hand på person, så det gäller ju att tala dem ut ur lokalerna, men det lyckades inte, så vi fick ju kalla på polis för att, ja. Och sen försökte han också att stoppa gäster från att komma in, Vilket ju förstås var väldigt obehagligt för gästerna. Så han stod alltså utanför. Så det är givet att det var ju en jobbig period, det är klart det var. Jag hoppas att han mår bra idag. Jag hoppas att saker och ting har ordnat sig. Att han fick hjälp och att han mår bra. För det är ju det enda vi kan hoppas på, att saker blir bättre.
Leif Silbersky, Ingmar Arbro och Konrad Öbergs advokat tar sen striden om restaurang Fontainebleau till ytterligare en ny nivå. Han betalar ett vittne för att komma till rättegången. Vittnet får 15 000 kronor innan vittnesmålet. 10 000 efter att han har berättat vad han vet. Vittnet, som också tidigare förekommit i utredningen, klev fram efter att Ingmar Arbro och Konrad Öberg utlyste en belöning på 500 000 kronor för den som pekade ut vem som gjort dådet. Vittnet ska, enligt vad Leif Silbersky skriver själv i Expressen, inte vara villig att riskera sitt liv för att vittna gratis. Han ville ha betalt. Leif Silbersky ger honom pengarna för att, som han själv skriver, citat, säga sanningen, slutcitat. Och vittnet pekar ut läkarstudenten. En person som aldrig anhölls, häktades eller greps för bomben.
Spår har sökt läkarstudenten men inte lyckats nå honom. Det sista officiella spåret av honom är en flera år gammal adress utanför Sveriges gränser. Men så här minns hans försvarsadvokat Peter Altin det som skedde.
Jag kommer ihåg att det var en viss diskussion om bevisläget där också. Där något vittne skulle ha fått betalt för att komma med uppgifter som kunde vara, som skulle på något sätt fria Silberskis klienter som då var de här ägarna.
Peter Altin menar att man förlorar trovärdighet när man som advokat betalar ett vittne för att säga något som är till gagn för ens klient.
Att man ska betala personer som sen ska vittna till sin förmån. Jag har en klient som hittar ett vittne som får jag betala och så berättar det vittnet någonting som min klient då har nytta och glädje av. Känns inte särskilt tillförlitligt heller.
Och på det här sättet, i och med att rättegången skedde mer eller mindre offentligt i media, blev också läkarstudenten uthängd som gärningsman. Och Peter Altin skriver till Leif Silbersky i Expressen några dagar senare efter att det här har skett. Rubriken lyder "Nackskott mot rättssamhället".
Betalda vittnen, nackskott mot rättssamhället. Skulle det bli vedertaget att betala vittnen för uppgifter i rättegången kommer hela rättssamhället att ruttna, skriver du här.
Och hur försvarar Silbersky det då?
Leif Silbersky har tidigare avböjt att medverka i spår.
Silbersky?
Men just detta kommenterar han så här.
Det här man köpt vittne, det hade även advokatsamfundet upp och andra haft upp och ingen har riktat någon som helst kritik mot mig.
Okay.
Det kan jag säga.
Men,
jag har inte fått någon, och det är inte frågan om att köpa ett vittne på något sätt. Jag har ju aldrig gjort mig skyldig sånt, för då skulle jag inte vara advokat. Självklart har jag inte köpt något vittne. Det är ju absurt, det är fullkomligt absurt att påstå detta.
Kan du förklara hur det var då?
Nej, jag har ju ingen min. Jag kan bara säga det att jag har sysslat med 50 års advokatverksamhet i år. Och ingen har gjort någon anmärkning mot mig som skulle kunna rendera mig. En anmärkning att jag skulle ha köpt något vittne. Det är fullkomligt absurt.
Men det var ju ändå så att dina klienter...
Jag kan bara skratta åt det, som sagt.
Men det var ändå så att dina klienter gav utfäst en belöning här ju.
Jag har ingen minnesbild om du säger det. Det finns ingen som har riktat någon anmärkning emot mig. Varken advokatsamfundet, polis, åklagare eller någon annan. Det är vad jag har att säga. Nu ska jag stiga ombord på tåg.
Gör så. Tack så mycket.
Tack så då.
Hej.
Sprängningen av Fontainebleau är en 34 år gammal gåta. Någonstans där ute finns de som vet exakt vad som hände. Och varför? Kanske finns svaret ändå i det gamla avlyssnade telefonsamtalet. Skulle man kunna, med dagens teknik, höra vad som sagts? För att få tag på det här bandet så krävs en fullmakt. Jag skulle jättegärna vilja höra själva ljudupptagningen, men den är väl svår att få tag på kanske.
Ja, det vet du 17 om jag ens har den. Det tror jag knappt.
Ja, vi håller på att prata med polisen här om att försöka få ut... Det är fortfarande sekretess på hela den här skiten, så att...
Varför då?
Ja, det vet jag inte.
Det borde de ju fråga mig i så fall. Jag har inget emot att bryta all sekretess. Det finns ingenting att dölja och gömma.
I nästa avsnitt av Spår.
Man får hjälpa till med
det här. Nu så startar jag.
Bandet med den hemliga telefonavlyssningen ligger bland den sekretessbelagda förundersökningen.
Och har pratat med dig. Ja, har jag. Och innan du börjar med det, är det inte att jag sökte dig.
Kan Spårs ljudtekniker Jonas Sjöberg lyckas med det som ljudfaden Kjell Stensson misslyckades med?
Okej, Jonas. Kör vi. Vårt uppdrag till dig, kära Jonas Sjöberg, ljudtekniker av Spår, är att göra det ljudfaden inte kunde.
Spår görs av produktionsbolaget A1 Produktion i samarbete med Acast.
Ljudtekniker är Jonas Sjöberg, researcher Nina Silventoinen, projektledare Vian Jalal och exekutiv producent på Acast är Carl Rosander.
Fortsätt diskutera Spår med oss, Anton Berg
och Martin Jonsson,
på hashtag
SparPodcast.
Tack till Adolfsson och Falk för att vi får använda deras hit Blinkar blå, som låg på topplistorna 82 och spelades på nattklubben Fontainebleau.
På panelen ser jag lamporna som lyser. Processen steg står under min kontroll. Jag håller ögonen på datorns analyser. Här har ovissheten spelat ut sin roll. Kontrollen blinkar blå, en signal för det säkra. Kontrollen blinkar blå, då är allt som det ska. Om skärmen är normal, finns inga skäl att tveka. När kontrollen blinkar blå, då är allt som det ska. Men i nattens tysta timmar har jag undrat vad som händer där tekniken inte ser. Vad som döljer sig i töja trädens skugga. Och jag känner oron växa mer och mer. Men kontrollen blinkar blå, en signal för det säkra. Kontrollen blinkar blå, då är allt som det ska. Om skärmen är normal, finns inga skäl att tveka. När kontrollen blinkar blå, då är allt som det ska. Det finns frågor datorn inte kan besvara. Signaler som jag inte kan förstå. Det finns så mycket som vi inte kan förklara. Det finns krafter som vi aldrig kan rå på. Blinkar blå, en signal för det säkra. Kontrollen blinkar blå, då är allt som det ska. Om skärmen är normal, finns inga skäl att tveka. När kontrollen blinkar blå, då är allt som det ska.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.